Vi ska idag fortsätta vår lilla genomresa genom Romarbrevet. Eller vi tar i alla fall avstamp därifrån, en text där. Och det kommer bli lite av ett kärlekstema idag. Nu var det ju mors dag idag och det har väl med kärlek att göra. Vi har ett EU-val idag. Ja. Har det med kärlek att göra? Man kan ställa sig frågor. Men lite om ni har lagt märke till sångerna som vi har sjungit nu i inledningen av den här gudstjänsten, så har det varit sånger om kärlek och Guds kärlek. Och det är ju en av fördelarna som man har när man får välja sånger, när man både leder sången och predikar. Så kan man styra det i den riktningen. Men Paulus, han pratar i Romarbrevet, så undervisar han bland annat om rättfärdigheten, att den rättfärdige ska leva genom tron. Rättfärdigheten som kommer från Gud. Det handlar om det som är rätt, det som är rättvist, att upprätta, att få någonting som är skadat, få världen på rätt köl igen. Det här som jag tror att vi vet om möjliggjordes eller möjliggörs genom Jesus Kristus. Men den här rättfärdigheten, hur märks den? Hur visar sig Guds rättfärdighet i våra liv, i mitt liv, i ditt liv? Lite kring det kommer den här predikan att handla om Guds kärlek och hur den här rättfärdigheten visar sig. Vi slår upp i Romarbrevet kapitel 5. Så ska vi ta det som första bibelord. Står det så här från den första versen. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom att vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus för den här gudstjänsten som vi får fira den här söndagen i ditt namn. Tack för att du just nu är mitt ibland oss. Gud, nu ser du också det här ordet som vi har läst, där som vi någonstans tar avstamp ifrån. Gud, heliga ande, måla din kärlek för oss. Måla Jesus för oss. Tala till oss genom den här texten, genom den här stunden. Vi tackar dig för att du talar till oss genom allt det som har sjungits, allt det som har talats, allt det som kommer att bedjas. Gud, led oss. Amen. När vi ska måla upp och förklara hur Gud är, så räcker inte orden till. Det blir aldrig riktigt rättvisa. Tonerna som vi spelar, eller kanske färgerna som vi försöker måla Gud med, det blir som, det kommer aldrig riktigt hela vägen fram. Men ändå så gör vi försök. Och jag tror vi ska göra försök. Vi ska försöka förstå honom. Vi har språket, vi har konsten, vi har kreativiteten till hjälp, till att försöka förnimma och förstå lite mer, eller ana hur Gud är. Men helt och fullt kommer vi aldrig här och nu i detta livet förstå honom. Han som till sitt väsen är kärlek. Gud är kärlek. Och är det någonting som jag ber om och som jag önskar för mig och för dig, för oss idag, så är det att vi skulle få bli ännu mer förälskade i Jesus idag. Inte i första hand att vi ska liksom komma liksom till någon insikt att ja, men så här funkar det på en intellektuell nivå, utan att våra hjärtan skulle få bli berörda av hans kärlek. Att vi skulle våga öppna våra hjärtan lite mer och faktiskt få erfara kärleken från Gud. För kärlek, det kan lätt bli något abstrakt, något flummigt, något som vi gömmer i något rosa skimrande moln. Men Guds kärlek, och även om vi inte helt och fullt kan förstå den, så är det någonting konkret. Det är något handfast. I Bibeln så används flera ord för kärlek. Man talar om agape-kärleken när vi talar om kärleken från Gud, Guds kärlek. Kärleken till människan, den förutsättningslösa kärleken. Och som också om den kärleken som är mellan Gud och människor, men också människa till Gud och då till varandra. Sen har vi filio-kärleken. Den kärleken som vi kan känna syskon, släktingar, vänner emellan. Som är som sådär, om jag tycker om dig. Vänskapen. Det handlar inte om sexualiteten i den kärleken. Utan den har sin plats, den romantiska, den sexuella kärleken finns i det som kallas för eros. Eros-kärleken. Men nu fokuserar vi främst på agape-kärleken, Guds kärlek. Och den är, som jag sa, den är konkret, den är handfast. Den är så konkret, Guds kärlek, att ordet Gud själv, Johannes evangeliet beskriver det, ordet som blev människa, Gud som blev människa i Jesus. Finns det något mer konkret än det? Jesus som kom till jorden, som genom sin död, genom sin uppståndelse försonade hela världens synder. Och som vi läste här i Romarbrevet, medan vi ännu var svaga, dog Kristus för alla gudlösa. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var, inte rättfärdiga, syndare. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Det är en kärlek som ger sig själv och som älskar och som gör någonting, även om vi som mottagare av det inte förtjänar det. Och Gud, han är sån. Han bara älskar. Han är kärlek i sitt väsen. Och det är honom som vi inte bara får påminnas om varje söndag när vi firar gudstjänst, utan vi får också ha honom levande i oss, boende i oss, genom den heliga anden. Och i nattvardsstunden när vi tar emot brödet, när vi tar emot vinet, så får vi också tro att det är Jesus själv som vi får ta emot. Vi får ta emot honom fysiskt genom att vi får äta och dricka av Jesus. Jesus han uppmanade sina lärjungar att förbli i honom. Och vi ska leva våra liv så nära Jesus som vi kan. Vi ska leva i hans närvaro och liksom tillbringa tid i kärleken. Eller Paulus han sa så här i det vi läste här i Romarbrevet 5 att han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Vi får leva våra liv helt omslutna av Guds nåd, av hans kärlek, av hans närvaro. Guds kärlek som har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Vi har fått Guds kärlek ingjuten i våra hjärtan. Vi har Guds kärlek i oss. Det är ganska, ja, det är svårt att begripa. Men det är så. Vi har fått Guds kärlek i oss. Vi har Gud boende i oss. Och hur då? Jo, genom den heliga anden. Genom tron på Jesus. Det är tron på Jesus som öppnar upp för Guds kärlek. Som på något sätt blir den här kranen som förlöser Guds kärlek över våra liv. Det är genom tron på Jesus som vi har frid med Gud. Och det är av nåd. Det är inte något som någon av oss kan slå sig för bröstet och säga att det här har jag gjort mig förtjänt av. Det här förtjänar jag. Nej, det är ingenting som vi kan prestera. Det är något som vi får ta emot i tro. Tro att du har fått det. Och det öppnar upp och ger kraften att leva det liv som du och jag, tror jag, längtar efter. Så vi har alltså Guds kärlek i oss. Vi som tror på Jesus. Och det här gör något med oss. Vi blir förvandlade. Och även om det är en annan kärlek än den här. Än när man är kär i någon, förälskad. Så kanske vi ändå kan med våra begränsade uppfattning hämta någon tanke därifrån. Ni som har varit förälskade. Eller som kanske har sett någon. Eller några som har varit förälskade. Det går inte att hålla det inom sig. Att man är förälskad, att man älskar någon, att man tycker väldigt mycket om någon. Det är någonting som måste ut. Det måste uttryckas. Man gör allt för sin älskade. Så på något sätt är kärleken. Vi ska läsa ett annat bibelord från första Korinthierbrevet 13. När vi ändå är i kärleken, kärlekstemat. Kärlekens lov kallas den väl för. Det står så här. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, den är inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. De profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad. Och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer, ska det begränsade förgå. När jag var barn talade som ett barn. Förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre och störst av dem är kärleken. Alltså det finns något som är värt mer och är mer viktigt än allt vad andens nådegåvor heter. Det är nämligen kärleken. Kärleken är grunden. Och här i den här texten så målar Paulus ut kärlekens väsen. Hur kärleken är och kanske också vad den inte är. Skulle man göra ett litet experiment, skulle man byta ut i den här texten att kärleken är tålmodig och god. Om vi skulle byta ut det mot sitt eget namn. Samuel är tålmodig och god. Samuel är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Samuel är inte utmanande, inte självisk. Han brusar inte upp. Han vill inte någon ont. Han finner inte glädje i ordet. Ja, men när vi läser upp den där över oss själva så märker vi ganska snart, om vi ser till vår och gör den här ansakningen, att ja, jag kommer ganska snabbt till korta. Jag brusar väl upp, till exempel. Men skulle vi pröva att byta ut, göra samma sak, men vi byter mot Jesus. Jesus är tålmodig och god. Jesus är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Han är inte utmanande, inte självisk. Han brusar inte upp. Han vill ingen något ont. Han finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär han, allt tror han, allt hoppas han. Allt uthärdar han. Jesus upphör aldrig. Det är en ganska bra poäng här, va? Jesus, han är kärlek. Gud är kärlek. Och kärleken är konkret och den är handfast. Och den motiverar oss till ageranden och motiverar oss till handling. Men kärleken motiverar oss inte till extremism. Kärleken motiverar oss inte, Guds kärlek motiverar oss inte till hat. Inte till förföljelse. Eller, det är väl inte kärlek? Vi går vidare, vi tar det till bibelord. 1 Johannes 4 och 15 säger så här. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Älska Gud och älska din broder eller älska människor. Det är ju på något sätt, det är ju det som det yttersta budet handlar om. Det som Jesus uppmanar sina efterföljare till. Jesus, han uppmanar också sina efterföljare till att älska våra fiender. Vi ska älska våra fiender. Och det finns något som följer det här livet i rättfärdighet. I nåden som Paulus talar om. Där vi inte, som också handlar om att vi inte duckar för svårigheterna i livet. Vi duckar inte för lidandet, motståndet som kan komma. Han uttrycker sig så här i den texten vi inledde med. Vi är stolta över våra lidanden. Eftersom att vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthållighet är fasthet och fastheten hopp. Det finns en fostran i att livet inte alltid är guld och gröna skogar. Och att kanske göra som Jesus uppmanade, att vända andra kinden till när någon har slått till dig på den ena. Men i ett samhällsklimat som blir allt mer polariserat, allt mer hårt, allt mer kärlekslöst och kallt. Allt mer partibildning, allt mer vi och dem, du är god, du är ond, vänner, fiender, svart och vitt. Så är det lätt att man rycks med i jargongen och i den retoriken. Och om jag ska vara helt ärlig så mår jag extremt dåligt över hur samhälls- och samtalsklimatet har varit de senaste veckorna, som i samband med det här EU-valet som är idag. Och grejen är att det är egentligen ingen av, om man ska se till de politiska partierna, det är ingen som kommer undan. Alla sitter i samma båt, alla håller på med det här. De här förtalskampanjerna, det sparkas och slåss från höger och vänster, från ja, underifrån och uppifrån och från alla håll och kanter. Och det är inte bara bland politiker och i tidningarna. Vi ser det bland vanligt folk på sociala medier. Vi ser det också bland våra egna, bland kyrkans, i kyrkans värld, bland kristna. Där till synes varmt troende kristna människor som borde ha den här kärleken i sig, men kan komma med de nästan mest hatiska av kommentarer över andra människor. Alltså, vad håller vi på med? Vad håller vi på med? Vår uppgift är inte att skapa splittring och osämja. Vår uppgift är inte att bygga upp murar mot varandra. Som den här salmen vi sjunger i inledningen, Guds kärlek är som stranden. Den här, och ändå är det murar oss emellan. Och genom gallren ser vi på varann. Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar. Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag. Alltså, vi borde vara med, eller vi ska vara med och riva murarna. Vi bygger broar, vi sprider kärlek, hopp och tro och försoning. Det är det vi kallar det till. Vi som har fått Guds kärlek, vi som har liksom fått den kärleken ingjuten i våra hjärtan, vi ska inte låta rädsla och oro driva oss. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, läste vi. När du inser att den som du trodde var din fiende egentligen är din broder, din syster. Och när vi ser på människor utöver vår värld, det är inte game over. Alla människor som inte ser ut som du gör, som inte tycker som du, de är inte skurkar. Det är människor som är älskade av Gud. Det är människor som Jesus söker gemenskap med, som Jesus gav sitt liv för. Och som Jesus älskar och som vi är kallade att älska så som Jesus gjorde. Förhoppningsvis, när människor får möta den kärleken, så får de förhoppningsvis möta Jesus själv. De får erfara att hans kärlek är på riktigt. Det är inte något abstrakt, det är inte något flummigt, någon ytlig fras, utan det är en verklighet som vi får leva i och som vi lever i. Det står så här i 1 Johannes 3:18. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord, utan med handling och sanning. Att inte älska med tomma ord, utan med handling och med sanning. Så här har vi en chans, vi har en möjlighet som kristna, som Guds folk, i det här samhället, i det här landet, i den här världen, att visa faktiskt på någonting annat. Vi kan kliva ur de här skyttegravarna eller sandlådefasonerna, smutskastningen, och vi kan få visa på något annat. Och här tror jag vi ska ha bönen, att vi ber. Det tror jag har en stor betydelse. Vi kan förvandla och göra skillnad på det viset. Men vi får också förkunna och proklamera på någonting annat, men inte då bara i ord, utan också i handling. För kärleken, den är inte en uppfattning, en känsla eller en åsikt. I alla fall inte, det stannar inte vid det. Utan den får oss att leva ut. Kan jag säga att Gud älskar alla människor, eller att jag älskar alla människor, när jag inte kan se den jag möter på gatan i ögonen. Eller när jag spyr på Facebook galla över den och den som tycker annorlunda. Tänk om vi skulle börja umgås med de där människorna. Söka kontakt, ta en fika, ta en lunch. Tänk om du kunde istället för att spy galla vara lite trevlig. Men tänk då om folk får reda på detta. Om folk hör att ja, men du träffar ju den där, du pratar med den, du är trevlig. Ja, oj då. Skulle det vara så farligt? Var det inte så man också sa om Jesus? Sitter han och äter med tullindrivare och syndare? Att vi umgås med alla människor, att vi kan prata och vara vänliga, kärleksfulla mot alla människor, det betyder inte att vi håller med om allting som alla andra gör eller står för. Det betyder inte att vi måste själva anamma deras beteenden. Nej, men det hindrar inte oss från att finnas där, att umgås. Inte med pekpinnar och lagar, utan med en äkta, varm och innerlig kärlek. Och liksom Gud är kärleken, han är kärleken personifierad, så får vi som har fått hans kärlek ingjuten i våra hjärtan. Vi är bärare av den här kärleken och vi får låta den kärleken prägla hela våra liv. Så att den blir konkret och att den blir ett med vår person. Och det här kanske är lättare sagt än gjort. Men här får vi, dels får vi rannsaka oss själva, tror jag. Vi får pröva oss mot de här bibelorden vi läste. Vi kanske får göra den här kärleken är tålmodig och god. Ja, byt ut med ditt namn. Fundera hur väl klingar mitt liv. Men framförallt så handlar det om att vi börjar ta oss tid med Gud. Att vi lever och söker oss närmare honom. Att vi lever i nåden. I det liv som är möjligt genom tron på Jesus. I den heliga ande. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus för den rättfärdigheten som vi får genom tron på dig. Tack vi att vi genom det så får vi ha frid med Gud. Tack också att vi får ta emot den heliga anden. Att vi får ha din kärlek, Guds kärlek i våra hjärtan, i oss. Gud, vi ber just nu att fyll mig och fyll var en här ännu mer med din kärlek, Herre. Så att vi inte bara i teorin, i någon tanke älskar varandra, utan att det blir verkligen på äkta, att det blir på riktigt. Vi ber just nu också för det här samhället, vi ber för Veddige. Vi ber för Sverige, vi ber för Europa, vi ber för världen. Gud, låt din kärlek komma och på nytt bli synlig i den här världen. Och Herre, hjälp oss, förbarma dig över oss och hjälp oss att vi som bekänner oss till dig, att vi i allt skulle få vara äkta, trovärdiga och goda ambassadörer för dig. Förlåt oss där vi har brutit, där vi inte har speglat dig på ett bra sätt, Herre. Då vi har kanske tänkt eller talat ut tankar som inte har gått i enlighet med din kärlek, Herre. Hjälp oss och led våra tankar och handlingar, Herre. För vi tror att Veddige behöver dig, Jesus. Sverige behöver dig, Europa behöver dig och hela den här världen behöver dig. De behöver få lära känna dig och se dig så som du är, Herre. Så kom, Herre, kom till din värld, Herre. Amen.